Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Power of Systems – How to Create a Life That Works är en fackbok om personlig utveckling skriven av Steve Chandler tillsammans med Trevor Timbeck. Bokens utgångspunkt är enkel men genomgripande. När något inte fungerar i vardagen, på arbetet eller i en relation är den mest användbara frågan ofta inte vad det är för fel på personen. Frågan är istället vilket system som saknas eller vilket befintligt system som leder till fel resultat. Chandler och Timbeck placerar därmed boken i den praktiska delen av självhjälpsgenren nära coachning och vanedesign. Men med mindre fokus på inspiration och mer fokus på återkommande processer. Syftet är att hjälpa läsaren att ersätta obeslutsamhet, självanklagelser och tillfällig motivation med strukturer som gör önskade handlingar lättare att upprepa. Boken använder idéer från bland annat biologi, neurovetenskap och reflekterande tänkande, men dess centrala löfte är praktiskt. Ett liv som fungerar bättre byggs inte främst genom att hoppas mer, utan genom att utforma system som fungerar även när energin och självförtroendet varierar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från självanklagelse till frågan om vilket system som saknas, bokens viktigaste perspektivskifte går från identitet till utformning. Istället för att tolka uppskjutande, oordning eller missade mål som bevis på att man är lat, svag eller odisciplinerad, uppmanas läsaren att undersöka de återkommande villkoren kring beteendet. Om en uppgift alltid skjuts upp kan problemet till exempel vara att nästa steg är oklart, att tiden inte är avsatt eller att arbetsmiljön uppmuntrar avbrott. Då blir lösningen inte ytterligare självkritik utan en process som gör starten tydlig och upprepbar. Detta är betydelsefullt eftersom självanklagelse ofta förbrukar uppmärksamhet utan att förändra vardagens struktur. Ett systemperspektiv flyttar analysen till sådant som går att påverka, som ordning, påminnelser, ansvarsfördelning och fasta rutiner. Det innebär inte att individen befrias från ansvar. Tvärtom blir ansvaret mer konkret. Man ansvarar för att observera resultatet, ändra konstruktionen och följa upp om den nya processen fungerar. Bokens bidrag ligger i att den behandlar personliga problem som designfrågor. Det kan minska skam, men framförallt ge ett mer användbart språk för förändring. När fokus ligger på system blir ett misslyckande information om vad som behöver byggas om, inte ett slutgiltigt omdöme om vem man är för det andra. System ersätter beroendet av vilja, hopp och tillfällig motivation. Chandler och Timbeck ställer system mot en vanlig föreställning i självhjälpslitteraturen. Att tillräckligt stark vilja automatiskt leder till handling. Boken förnekar inte värdet av avsikt eller ambition, men framhåller att de är opålitliga som daglig drivkraft. Energi, humör och självförtroende förändras, medan ett väl utformat system kan fortsätta att styra beteendet när lusten saknas. Ett sådant system kan vara en bestämd tid för planering, en enkel rutin för att börja arbetsdagen eller en tydlig ordning för att avsluta och följa upp uppgifter. Poängen är inte att skapa ett perfekt och stelt schema. Poängen är att minska antalet tillfällen då varje handling måste förhandlas på nytt i stunden. När nästa steg redan är bestämt krävs mindre mental kraft för att komma igång. Bokens formulering om att där det finns en vilja, finns det ett system, sammanfattar sambandet. Viljan pekar ut riktningen, men systemet gör riktningen genomförbar. Detta skiljer boken från råd, som främst uppmanar läsaren att känna sig mer motiverad. Här granskas istället den praktiska infrastrukturen bakom ett mål. För läsaren blir frågan därför inte bara vad som är önskvärt utan vilka återkommande handlingar, signaler och former av uppföljning som faktiskt kan bära önskemålet över tid. För det tredje, små återkommande processer motverkar obeslutsamhet och analysförlamning. Ett återkommande problem som boken vill lösa är analysförlamning. Alltså läget där man tänker länge men inte går vidare. Författarnas systemidé erbjuder ett sätt att bryta denna cirkel genom att förvandla stora och diffusa ambitioner till nästa konkreta handling. Istället för att vänta på fullständig klarhet kan läsaren skapa en process för att pröva, utvärdera och justera. Det är en viktig skillnad. Beslut behöver inte alltid tas som oåterkalleliga val, utan kan behandlas som delar av en rutin där ny information leder till nästa förbättring. Systemet gör därmed handling möjlig innan osäkerheten har försvunnit. Denna syn är särskilt relevant för arbete, där uppgifter saknar tydliga slutpunkter, men också för privata mål som lätt skjuts upp eftersom de känns överväldigande. En fast återblick varje vecka, en begränsad planeringsperiod eller en fördefinierad första arbetsinsats kan göra ett vagt problem hanterbart. Bokens resonemang innebär inte att eftertanke är oviktig. Tvärtom behövs observation för att se om processen ger rätt resultat. Kritiken riktas snarare mot tänkande som blir ett substitut för utförande. Ett system skapar en växelverkan mellan reflektion och handling. Man agerar i liten skala, ses vad som händer och förändrar processen. På så vis blir framsteg mindre beroende av det perfekta beslutet och mer beroende av att man har en stabil metod för att fortsätta röra sig framåt. För det fjärde, vardagens miljö och vanor blir en praktisk form av personlig design. Boken kopplar systemtänkande till hur vanor och vardagsmiljö påverkar beteende. Den övergripande tanken är att människan inte enbart handlar utifrån uttalade mål. Hon påverkas också av upprepning, tillgänglighet, sammanhang och de signaler som finns runt henne. Därför blir det praktiskt relevant att utforma omgivningen så att önskade handlingar får ett enklare nästa steg medan oönskade mönster blir mindre automatiska. Författarna relaterar sitt synsätt till idéer från biologi och neurovetenskap, men bokens användning av dessa områden tjänar främst ett vardagligt syfte. Beteende förändras mer hållbart när en ny handling kan repeteras i en tydlig struktur än när den kräver en heroisk insats varje gång. Läsaren uppmuntras alltså att se rutiner som hjälpmedel, inte som bevis på bristande spontanitet. En rutin kan frigöra uppmärksamhet för arbete, relationer eller skapande, eftersom mindre energi går åt till att välja samma sak om och om igen. Samtidigt kräver detta en realistisk bedömning. Ett system som är för komplicerat eller bygger på idealiska dagar kommer sannolikt inte användas. Ett fungerande system måste passa den faktiska vardagen med begränsad tid, störningar och skiftande ork. Där ligger bokens praktiska styrka. Den efterfrågar inte en ny personlighet, utan en medveten design av de villkor som redan formar beteendet. Slutligen, system fungerar som återkoppling, inte som en engångslösning. En avgörande följd av bokens synsätt är att ett system inte bör bedömas efter hur ambitiöst det låter, utan efter vilket resultat det regelbundet producerar. Om en plan aldrig följs, eller om en rutin inte leder till det man avsåg, är det ett skäl att ändra systemet. Denna betoning på återkoppling gör boken mer processinriktad än målfixerad. Målet anger riktningen, men systemet behöver löpande testas mot vardagens verklighet. I professionella sammanhang kan det handla om hur uppgifter fångas upp, prioriteras och avslutas. I privatlivet kan det handla om hur man skapar pålitlighet kring sånt som annars förblir goda avsikter. Det centrala är att resultatet observeras utan att varje avvikelse omedelbart blir en moralisk dom. Ett system kan behöva förenklas, få en tydligare startpunkt eller få en annan form av uppföljning. Den hållningen har också en begränsning som läsaren bör ha i åtanke. Alla livsproblem kan inte lösas genom bättre organisering. Relationer, ekonomi, hälsa och yttre omständigheter kan innehålla konflikter eller hinder som kräver stöd, resurser eller större förändringar. Men bokens ramverk är fortfarande användbart för den del som går att strukturera. Det ger ett sätt att skilja mellan ett önskemål och en fungerande metod. Just återkopplingen gör att system inte blir rigida regler, utan verktyg som kan anpassas när förutsättningarna förändras. Sammanfattningsvis, The Power of Systems passar främst läsare som har tröttnat på råd som bygger på att man ska skärpa sig, tänka positivt eller vänta på rätt känsla. Den kan vara särskilt användbar för personer som ofta fastnar i uppskjutande, obeslutsamhet eller återkommande löften till sig själva. Och för yrkesverksamma som vill göra sin arbetsvardag mer förutsägbar. Även chefer, coacher och egenföretagare kan ha nytta av bokens sätt att översätta diffusa problem till processer som går att observera och justera. Den praktiska behållningen är ett annat sätt att formulera frågor. Istället för att fråga varför man saknar disciplin kan man fråga vilket nästa steg, vilken rutin eller vilken återkoppling som saknas. Det gör förändringsarbete mer konkret och mindre beroende av dagsformen. Intellektuellt bidrar boken med en tydlig kontrast mellan mål och system. Mål kan vara nödvändiga för riktning, men de säger inte i sig hur en vardag ska organiseras för att resultatet ska bli möjligt. Jämfört med många böcker i samma genre utmärker sig The Power of Systems genom sin konsekventa betoning på konstruktion snarare än inspiration. Den presenterar inte personlig förändring som en viljestyrd kamp, utan som ett arbete med återkommande villkor och fungerande processer. Läsaren bör inte förvänta sig att system löser varje yttre eller mänskligt problem. Men som ram för sådant som kan göras tydligare, enklare och mer repererbart är boken ett koncentrerat och användbart perspektiv på hållbar förändring. Om du vill stödja Steve Chandler, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!